Vill först säga tack till menigheten Sion. Tack till Nils Petter, Terje och Ludvig för inbjudan att jag får vara med här och dela Guds ord. Det är en stor förmån och jag känner stor respekt inför det uppdraget. Nu är det ju så här att ingen av oss är några experter på något område och jag är absolut inte på detta område. Utan det är ju så här att det jag kommer att säga och vidröra idag, det har någon annan sagt vid något annat tillfälle. Vi kan aldrig komma med något nytt, för det har redan blivit sagt. Och då är det som aposteln Petrus säger, att då är det att vi vill påminna och våra samveten och våra tankar och våra hjärtan om det som redan har blivit sagt. Men ämnet är otroligt stort och det kan vi hålla på med, tror jag, hur länge som helst att tala över detta. Igår så upplevde vi ju här, när man sjöng sånger om nåden och blodet, då blev det en atmosfär. Det är någonting som den heliga ande knyter an till och som Herren älskar när vi använder oss av det. Vi kan sjunga och tala om prövningar och nöd och sorger och bedrövelser. Det blir inte den lyftningen som det blir när vi sjunger om nåden och blodets rening och blodets kraft. Då blir det atmosfär. Och därför så har min bön, och gör det så jag, vi har haft det som bönämne, att det ska få vara en fin atmosfär över hela den här helgen. En nådens atmosfär, en nådens ande som ska hjälpa oss att kunna gå vidare. Vi ska läsa ifrån Efesierbrevet, det första kapitlet vill jag stanna inför då, några versar där. Efesierbrevet 1 och vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Nådens ursprung, det finns alltså i Guds hjärta långt innan någonting hade skapats eller formats. Inga världar var skapade, inga människor var skapade, ingenting i skapelsen, utan nåden fanns i Guds hjärta, nedlagt i hans innersta. Och nåd har då funnits hos Herren som en hemlighet i hans hjärta och som delvis uppenbarades under gamla förbundets tid, men som har fått sin fulla uppenbarelse i och med att Jesus Kristus kom till vår värld. Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig genom Jesus Kristus efter sin viljas behag. Vi var förutbestämda innan skapelsen att han skulle erbjuda mänskligheten nåd. Och då är det så oerhört stort och så mäktigt detta med Guds nåd när vi tänker på det. Nåden är ett uttryck för Guds stora kärlek. Och på grund av att han hade kärlek till det skapade, fastän det skapade valde att gå en helt annan väg. Gud har gjort vad han i förväg hade planerat att göra, det gör han med oss. I förväg så planerade han allt detta underbara, och i den nionde versen så står det här: och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början, som han hade bestämt att det skulle ske, och det har uppenbarats i och med att Jesus kom. Nåde är någonting väldigt centralt i den kristna tron, nåden. Och då säger Paulus i andra Timoteusbrevets första kapitel: han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, icke på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Så långt tillbaka, redan före tidens början, så bestämde han detta, att vad han ville skänka oss genom Jesus Kristus, och det var nåd. Tack och lov för det. Och Efesierbrevet är till pris och ära för din nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Det är så djupt detta med nåd, när man tänker på det, hur Herren tänker gå tillväga med en förlorad mänsklighet. Att han genom sin son ska skänka oss denna underbara nåd som vi får bli delaktiga av. Nåden i Kristus Jesus, det är ingen tillfällighet. Det var inte någonting som Gud kom på därför att människan föll i synd, utan det fanns där i djupet av Guds hjärta innan vi var skapade, fanns detta med nåden. Nåden är av evighet. Men det innebär inte att nåden är reducerad i vår tid. Guds nåd för vår tid är den reducerade nåd som vi har. Absolut inte. Utan nåden, den är nåd ifrån begynnelsen och till slutet. Denna underbara nåd som Herren skänker oss. Vad betyder då ordet nåd? Jag har läst mycket av vad teologer säger om nåd. Och de är så rörande överens, de teologer jag läser, det är ganska många, när de ska förklara vad nåd är, så kommer man fram till, det finns ingen förklaring på vad nåd är. Vi vet hur nåd verkar och hur vi upplever Guds nåd och allt där, vi kommer att ta del av det. Men just det, vad betyder egentligen ordet nåd? Att förklara nåden, det är alltså inte lätt. När rövaren på korset, den botfärdige rövaren, hänger där vid sidan om Jesus. Och när rövarna sinsemellan talar med varandra, och han säger till den andra rövaren att vi lider vad våra gärningar är värda, men den här mannen har inte gjort någonting ont. Och så vänder han sig till Jesus och säger, Jesus, när du kommer i ditt rike, underförstått, dit jag aldrig kan komma, med min bakgrund, med min rövarhistoria, med allt det som jag har gjort och som jag förtjänar nu. Men Jesus, när du kommer i ditt rike, tänk på mig. Tänk på mig. Jesus svarar ju så otroligt egentligen, så det är det som gör att man blir så häpen inför det här. Man är så förundrad inför det. Då säger Jesus, idag ska du vara med mig i paradiset. Han hann ju inte att be en bön, den rövaren. Han kunde ju inte böja sina knän. Han kunde ju inte, jag vet inte om han grät eller någonting över sitt livssituation vid det här tillfället. Men ändå, vi står där med förvåning över hur Jesus handlar mot en människa. Vad fick han uppleva? Det var ju nåd. Verklig nåd. Idag ska du vara med mig. Vi kan inte förklara det, men det är bara så här. Så här är Jesus. Och jag tror att Jesu nåd är så otroligt stor. Det är så stor som vi aldrig kan tänka det. Att få uppleva. Vi är föremål för denna nåd. Och vi kan aldrig begränsa det på något sätt. Det har vi ingen rätt till. Det finns ingen begränsning i Guds nåd ifrån Guds sida. Utan då är det vi som begränsar nåden. Men Jesus gör det aldrig. Idag ska du vara med mig. Ja, vad kan man säga då om nåd? Ja, jag tycker jag kommer fram till att nåde är ju oförtjänt erbjudande. Ett erbjudande jag inte förtjänar. Ett erbjudande jag inte gjort mig värdig, helt enkelt. Det är att få uppleva Herrens nåd. Och då säger ju psalmisten så här, min Gud kommer mig till mötes med sin nåd. Han kommer mig till mötes. Herren som är givaren och källan till den oförtjänta nåden, där jag inte är värdig att få egentligen. Då ska han komma mig till mötes i sin nåd alltså. Och komma mig till mötes i min nöd. Komma mig till mötes i mina frestelser. Komma mig till mötes i omsorg om mig. Komma mig till mötes då jag faller och inte orkar att leva som en kristen. Och han ska komma mig till mötes under livsvandringen, men också i dödsstunden så kommer han mig till mötes. Det är något stort med nåden. Nåden är, som jag säger, svårt att översätta. Men det kan betyda, som någon har sagt, att det är generositet ifrån Guds sida. Och det kan vi skriva under på. Någon har sagt att nåd är godhet utan grund. Det finns bara där. Vi känner kanske till nåden mera under benämningen barmhärtighet. Att uppleva denna barmhärtighet är fantastiskt. Men också det är mildhet och kärlek är det ju som nåden handlar om. Och det är lättare att förstå vad nåd är då vi tänker på att vi får vår skuld efterskänkt. Vi var skyldiga. Men här var det inte frågan om att annat än att vi fick hela skulden efterskänkt. Tack och lov för det. Och i alla fall av nåd så handlar det om att få något som jag inte förtjänar. Jag har inte gjort mig förtjänt utav att få uppleva denna väldiga nåd. Det är en gåva som grundar sig uteslutande på givarens godhet. Han är så god och därför ger han mig nåd. Det beror inte på mottagarens förträfflighet. Om du tycker att du är aldrig så förträfflig så har det inte med det att göra. Och det har heller inte med att göra hur djupt en människa faller i synd och elände och blir intagen av alla djävulens makter. Det har inte med det att göra, för nåden är någonting ännu större. Vi får uppleva det, vi har ingenting att komma med, men nåden finns där. Nådens Gud gör att han bemöter oss efter våra behov. Han möter oss efter våra behov och inte efter förtjänst. Inte efter våra gärningar. Vi vill gärna göra saker och ting och vi vill göra det för att blidka Gud och sådär. Det finns många som säger att jag tror på Gud och jag gör gott och jag betalar skatter och jag är inte skyldig någon någonting. Och jag ger till mission och jag gör. Ja visst, det är ju underbart, men som Ludvig sa igår, det frälsar ingen människa. Utan det är nog att komma in i Guds nåd, det gäller för varje person. Och då behöver vi inte sträva efter gärningar, utan vi får komma ändå. Och nåd är uteslutande Guds initiativ. Det var han som tog initiativet till nåden. Och han som är orsaken till det. Och då säger det i första krönikboken 16:41. Hans nåd varar evinnerligen. Den tar alltså aldrig slut. Tack och lov. Det har sin grund i kärlek. Så älskade Gud världen. Vi upplever en glädje i att få citera orden hur Herren älskar oss och älskade världen. Det innebär ju då någonting, som jag ser det, att vi är, trots vad vi är av synd och skam och skuld och allting, så är vi värdefulla i Guds ögon. Varför skulle Gud bry sig om oss? Varför skulle han göra detta stora offer med oss egentligen, som gick raka vägen ifrån Gud och förenade oss med Guds stora fiende djävulen och vandrade ut i mörker och elände och allt det vi gjorde, som Ludvig talade om igår kväll i det mötet. Varför skulle Herren göra som han gör för oss? Jo, vi är värdefulla i Guds ögon. Och du ska se dig värdefull, syster och broder, vem du än är. Du är värdefull i Guds ögon. Tack och lov för pris för detta stora. Värdet ligger alltså inte i vad vi gör eller äger, utan vad vi är. Vi är Guds avbilder. Vi är något av Gud i oss. Där får vi uppleva att han har lagt ner någonting i oss. Och vi känner att vi dras till det gudomliga. Och då betyder det att Herren är en förlåtande Gud som är villig att ge människorna barmhärtighet och hjälpa på så vis. Syndernas förlåtelse, det är grunden för alla andra nådegärningar som Herren bevisar oss. Det är grunden, det är det vi upplever som grund, att vi får förlåtelse, det är grunden. Men sedan finns det också många andra nådegärningar som Herren visar oss och bevisar oss. Mika säger så här, profeten i 7 kapitlet: du har lust till nåd. Du har lust till nåd. Det tillfredsställer Herren, det gör det, att vara god emot oss när det går illa för oss. När det går illa för oss så tillfredsställer det Herren att visa oss nåd. Alltså det fröjdar Herrens ansikte, inte att det går illa. för oss, eller att vi hamnar fel. Utan fröjdar Herrens på det sättet när han ser att han kan få visa oss nåd. Det är ingenting som vi måste försöka be i all oändlighet och blidka Gud och kanske vi kan få nåd. Han har lust i att få ge oss nåd. Han vill ingenting hellre än att erbjuda oss denna underbara nåd. Det tillfredsställer Herren. När vi egentligen förtjänar bestraffning och inte har någon rätt att vänta godhet, då får vi uppleva att då har Herren sin lust i nåd. Det är med glädje alltså i Guds hjärta att han erbjuder oss och ger oss nåd. Då är nåden en gåva ifrån Herren. Och en gåva som vi antingen tar emot eller också så förkastar vi den gåvan. Men nådens grundläggande gåva, det är ju syndernas förlåtelse som vi får uppleva. Och det är Guds gemenskap och det är evigt liv. Därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig, säger profeten Jesaja, då Herren väntade på Israel. Jag väntar på er att jag ska få vara er nådig, att jag ska få visa min nåd. Jag väntar på er att få göra det, och det är Herrens önskan fortfarande. Då är Guds rike ett nådens rike, ett nåderike. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, läser vi psalm 23. Medborgare i nådens rike, det är nådejon. Jag vet inte om ni har nådejon på norska. Nådejon. Det talas mycket om förr i tiden i Sverige. Nådejon, det innebar då att det var någon som saknade allting, som var den allra fattigaste. Och det som de då kunde räkna med, det var att andra hjälpte. Och hjälpte inte andra att ge pengar eller ge mat eller ge husrum eller vad det kunde vara. Då var man utlämnad till att gå under. Och därför så i gamla kyrkböckerna man läser om och släktforskar, så står det att det var ett nådejon, står det. Det var någon som samhället eller andra människor hjälpte igenom livet så att de kunde få någorlunda drägligt. Men det var de som var fattiga och eländiga. Vara det där nådejonet, det innebär att man saknar allting. Men då står det, och Paulus uttrycker det i andra Korinthierbrevet, att han ger åt de fattiga. Saliga är de som är fattiga i anden. Det tillhör. Vi upplever alltså en salighet när vi känner att vi inte har någonting själva. Men att vi vet att den som har och kan ge, och att han ger utan hårda ord. Då får vi uppleva hjälp, vi som är så fattiga. Han hjälper oss att bli rika. När Jesus kom in i världen, då kom han för att presentera nåden för oss. Han är full av nåd och sanning, säger Johannes i sitt evangeliums första kapitel. Han är full av nåd och sanning. Nåden är alltså personifierad i Jesus. Jesus var ett med nåden. Nåden har genom Jesus fått ett ansikte, som vi hörde här inledningsvis. Ett ansikte som lyser emot oss. Och vi får uppleva den nåden, att han vänder sig till oss människor. Nåden har kommit i och med Jesus. Och att Herren sände sin son Jesus Kristus till frälsning, det är ju uteslutande ett Guds förbarmande nådegärning att han gjorde det. Romarbrevet 3 står det att utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Rättfärdiga. Bli så fullständigt frälsta och så rättfärdiga att vi får räknas för det. Och det är bara det rättfärdiga som har tillträde till den himmelska och eviga världen. Men att vi får uppleva denna väldiga nåd ifrån Guds sida att bli rättfärdig. Vi har inte gjort någonting, vi har inte offrat någonting, utan vi har bara kommit som vi var i alla våra trasor, i all vårt elände. Så tar Jesus det och ordnar det för oss. Tar på sig allt det där för att ordna oss och ge oss den rättfärdigheten utan att ha förtjänat det. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Och vad har vi att skryta med när vi tänker på hur vi var innan vi kom till tro på Jesus? Vi har ingenting att komma med som vi av något värde, utan det är genom Guds nåd allsammans. Här ser vi hur Herren benådar oss genom vad Jesus gjorde för oss på Golgata. I Matteus, det 18 kapitlet, det är en händelse som Jesus talar om det. När kungen eller auktoriteten där skulle göra en efterforskning ibland sina tjänare och kallade fram dem och de skulle avlägga räkenskap, så var det en som måste träda fram och avlägga denna räkenskap och hade gjort sig skyldig. Han hade felat och han var skyldig. Och när det påtalades för honom hur han den var, så bad han ju att han skulle få tid. Tid till att kunna betala. Och vad bibelforskarna säger, att det var frågan om miljonskulder. Han ville ha tid att betala miljoner tillbaka. Men kungen där, han såg att det är en ren omöjlighet. Han kan inte betala någonting av det här. Utan istället så efterskänkte han hela skulden i ett enda ögonblick. Han som var så fruktansvärt illa ute med den stora skulden som han inte kunde betala, då får han uppleva detta som var en oerhörd nåd som han fick vara med om. Och så fungerar det också när det gäller oss människor. Det finns många som ska försöka betala på syndaskulden, ge någonting tillbaka. Om jag får tid bara, så ska jag ordna till det här. Vi kan inte göra det, utan det är så att Herren, han fungerar på det sättet. Han ser till allt detta och så benådar han oss och frigör oss. Det nådige kungen gjorde för den här arme tjänaren, det var alltså att efterskänka den stora skulden som han hade. Gud har efterskänkt oss i Jesus Kristus. Utan Guds nåd eller barmhärtighet så skulle det vara ute med oss. För alla har vi syndat, säger Guds ord. När någon blir kristen så säger vi att den personen har blivit frälst. Men vad har den då blivit frälst ifrån? Ja, frälst ifrån syndens makt, naturligtvis. Frälst ifrån evig skilsmässa från Gud. Vi var skilda genom våra synder. Och det är detta att uppleva Guds nåd i våra liv. Det finns alltså en yttersta konsekvens av Guds nåd. Det är att vi får uppleva det här. Att vi får... skilsmässan, den blir bruten med Gud och han tar oss till och gör oss till barn i Guds rike. Han föder oss på nytt helt enkelt och vi blir barn i Guds rike. Det är att uppleva nåd. Men vad förväntar sig då Jesus av oss som syndare? Jo, när vi då inser att vi är syndare och kommer till Jesus och ångrar och bekänner vår synd, tror på Jesus och tar emot den gåva som han erbjuder oss, då blir vi frälsta av nåd, får vi uppleva det. Jesus flyttar in i våra liv och börjar förvandla vårt liv inifrån. Det är genom tron på det budskap vi hör. När vi sätter tro till ordet att du kan få din synd förlåten. När vi tror att Jesus Kristus är den som förlåter och frälsar. När vi gör det, då blir det möjligt för oss att uppleva denna underbara frälsning. Tack och lov för det. Nåden då för den som är frälst. Ja, många tror att det handlar om förlåtelse och överlåtelse till frälsning. Ja, det gör det. Men förlåtelse och frälsning, det är bara första steget att få uppleva Guds nåd i fortsättningen. Romarbrevet säger Paulus: då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron, har vi frid med Gud genom Jesus Kristus. Genom honom har vi tillträde till den nåd som vi nu står i. Alltså innebär det att han tar oss och möter oss på detta nådefulla sätt. Och inte bara det, han ställer oss i sin nåd. Han ställer oss i nåden. Och då är vi omslutna av Guds nåd på alla sidor. Och i Guds nåde är ett underbart, en underbar plats, för där är det kärlek och barmhärtighet och godhet och allt det där positiva. Där upplever vi att han ställer oss mitt i detta, vi som var förlorade syndare. Vi upplever det, att vi får vara med om det. Vi står i nåden. Och inget annat än tro på Jesus kan göra det här frälsningsunder med en människa. Inga gärningar, inga prestationer, inga religiösa övningar, inga ansträngningar på något sätt, ingenting. Genom frälsningen blir vi placerade i nåden, i Guds nåd. Nåd, det är Guds förmåga att göra det i oss som vi inte klarar av själva. Det är att han gör någonting i oss som vi inte är möjligt till att klara av. Ty hans verk är vi, säger Paulus, skapad i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett för att vi ska vandra i den, i dessa gärningar. Alla människor som är födda av Gud är Guds verk, det är en ny skapelse. Så är det för oss allesammans. Och att göra andligt döda människor levande, det är att ge ett nytt sinne, att ge en ny vilja. En ny andlig gemenskap, där ett verk av Guds makt och Guds kärlek och Guds nåd. Vi får uppleva det här. Ett arbete som Herren gör med oss inifrån. Då är det vårt ansvar att gå in i det som Gud förut har berett för oss. Att vi tar ansvar över det. Han gav människorna gåvor. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare, herdar och lärare. Och Paulus säger i Romarbrevet, vi har alla olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva, tjäna på olika sätt, undervisa, trösta, generositet, ivriga att tjäna och barmhärtiga. Och då säger Petrus att vi är förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Nåd är inte bara en liten form, det är många former när det gäller nåden. Och då är att förvalta nåden har stor betydelse. Förvalta, vad är det för någonting? Det är att ha hand om en annans egendom eller annans ägor. Det är att ha hand om vad någon annan person äger. Det är att förvalta för den personens räkning. Förvalta, vad är det? Det är att vårda. Då ska vi vårda helt enkelt. Det som, att det inte blir förstört, det som har blivit lagt i våra händer. Vi ska vårda det, ta vara på det. Vårt förvaltarskap gäller också Guds nådesord. Vi är förvaltare av Guds nådesord. Apostlagärningarna 14 står det, Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under. Det var så för Paulus och Barnabas. Genom sitt nåderika ord. Vi har alltså att vårda ordet. Vi har ett ansvar för Guds ord. Och det ansvaret, det ligger på dig och mig, så att inte det blir förstört på något sätt. Utan att Guds ord, det får inte förfalskas. Det får inte förminskas. Det får inte förändras. Det får vi inte tulla med på något sätt. Det får vi inte hålla på och göra si eller så med. Utan när någon förfalskar Guds ord, då ska vi stå upp. Då ska vi stå upp. Då gäller det att ta tag i den situationen. Då gäller det att gå emot sådana förfalskningar. Då gäller det för oss att vi ska vårda Guds ordet så att det inte handlar på ett sådant sätt att det vilseför människor. Att man för in under Guds nåd det som inte Herren menar att det ska finnas där. Som Ludvig sa, att man kan då komma och gå hur som helst och så förlitar man sig på Guds nåd. Och detta ska jag ta upp sedan i eftermiddag. Nådegåvorna. Det är också exempel på Guds nåd i olika former. Och då ger han ju det. Ta vara på den nådegåva du har, säger Paulus till Timoteus. Blås liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig. Vi har alla vårt ansvar att förvalta de nådegåvor som Herren har gett oss. Vårda nådegåvorna som vi har fått. Det är vårt ansvar. Och vad vill Herren med att vi ska vårda de nådegåvorna? Han vill att det ska bli någon frukt av det. Att det ska bli en utveckling. Att det ska bli till välsignelse. Att det ska bli till hjälp för människor. Vi har inte fått en nådegåva bara för att vi ska ha det för oss själva. Eller imponera på andra med nådegåvan. Utan det är till för att hjälpa människor. En gåva vi får att hjälpa andra människor. Och det är det vi ska göra. Och då ska vi vårda den nådegåvan också, så att inte den kommer i orätta händer. Paulus säger i Efeserbrevet: ni har väl hört om det nådesuppdrag av Gud som är med givet för er räkning. Alltså har vi alla ett nådesuppdrag att göra. Och det, om det är si eller så, det avgör ju Jesus där. Vi är ju inte alla som står på en talarstol och förkunnar, men det finns så många andra nådesuppdrag som han ger oss, som vi ska komma in i. Och du känner där du hör hemma på ett område. Kanske du är duktig på att lyssna på andra människor. Kanske du är en god förebedjare för andra människor. Kanske du känner empati med andra människor och deltar med dem på ett sådant sätt. Det är gåvor, ett nådesuppdrag som du har fått ifrån Herren att utföra, för att människor ska uppleva hjälp ifrån Herren. Men nåden, som jag ser det, är också en påverkan av vår vilja och i vårt sätt att tänka. Nåden påverkar oss och nåden hjälper oss till det här, att uppleva det, att få uppleva det här. Påverkan, så att vi gör det Gud vill att vi ska göra. Och då är nåd också ett arbete där i oss för att styrka oss, upprätta oss. Han gör det här i oss. Och han ger oss det här stödet som vi behöver. Min nåd är allt du behöver. Det sa Herren till Paulus när han bad om att han skulle bli befriad ifrån den här törntanken. Min nåd är allt du behöver. Nåd handlar om vad Gud gör i oss och med oss och för oss. En sån tillit, säger Paulus, en sån tillit till Gud har jag genom Jesus Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand. Något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund. Som inte är bokstav utan ande. Min förmåga kommer från Gud. Och det är han som ger oss förmågan att göra någonting, att tjäna. Då har jag ingenting att sträcka på mig inför det. Då är det ingenting jag kan berömma mig av. Och det är därför som jag far så illa när jag lyssnar till förkunnare som ger sig ut för att vara någonting stort med stora gåvor. Och man är med om saker och ting här och där och skryter allt vad man kan med det där. Men inför det stora uppdraget så ska vi faktiskt vara ödmjuka. För det var ju han som gav oss förmågan att kunna utföra ett uppdrag. Det var ju han som gav oss impulserna och tankarna. Och då kan inte jag stå och säga att när jag var i bön inför Herren så fick jag en underbar tanke. Jag fick den inte alls, utan det var han som gav mig den. Det var han som uppenbarade den för mig. Annars hade jag inte vetat om det. Jag hade inte kunnat komma på det av egen kraft eller egen förmåga. Vi kan det inte, men nådesuppdraget är sådant att det kommer ifrån Gud. Halleluja, det är han som ger oss det här. Och det är då vi kan träda fram. Och det är då vi kan ära och prisa Gud. För att vi får vara med och utföra nådesuppdraget. Allt det Herren kallar oss till, det ger han alltså förmågan till att utföra det. Han bara inte säger att vi ska göra, utan genom Guds stora nåd så hjälper han oss att utföra det han har tänkt. När vi får gå in i de förberedda gärningarna. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det är Gud som verkar i oss. Att vi börjar tänka likadant som Gud tänker. Och då förverkligas de där hans vilja och gärningar och vad han har tänkt med oss. Och så säger Paulus i 2 Korinthierbrevet 6: vi förmanar er att inte så mottaga Guds nåd att det blir utan frukt. Inte ta emot Guds nåd utan det blir någon form av frukt. Och då säger Jesus: jag är vinträdet och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han mycken frukt. Ty mig förutan kan ni ingenting göra. Det är att förbli i Jesus. Och då säger Petrus ett uttryck i sitt andra brevs tredje kapitel. Väx i nåden. Och i vår Herre och Frälsare Jesu Kristi kunskap. Väx i nåden. Nåden, som jag ser det, är det andliga klimatet som utvecklar oss. Det utvecklar oss. Nåden är den allra bästa klimatzonen. I den klimatzonen finns den gränslösa kärleken, den underbara godheten, den underbara omsorgen. Och då är nåden en tillväxtzon. I den zonen växer vi. Nåden gör att vi växer helt enkelt. Och allt som Herren skapar och har liv i sig och utvecklas, det ger god avkastning. Det gör det, det som Herren står bakom, i form av frukt. Så bär vi frukt helt enkelt. Och det är det som aposteln Petrus talar om, att vi ska bära den där frukten. I Petrus första, andra brev är det, i det första kapitlet där. Det säger Petrus så här i vers 5. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka. Till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet och till uthålligheten gudsfruktan. Till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Här talar då Petrus om vilka områden som vi ska sträva efter att växa och bära frukt. Och då säger han att vi ska växa i självbehärskning. Att ha kontroll över oss själva. Att vara i god balans. Att inte förlora kontrollen. Vi ska växa till i det här. Det är inte så lätt i början utav det andliga livet. Och det är mycket impulser som vi får allt det här. Och kan hända att det finns människor som är i av naturen i obalans och sådär. Men det kan Herren hjälpa oss med, så att vi får uppleva att vi får växa genom nåden. Växa bort saker och ting. Och växa till, som gör att vi då kan vara behärskade i alla situationer. Och det här är ett ansvar som Herren då lägger på våra liv. Och så säger han här att vi ska växa i uthållighet. Ja, då orkar man med prövningar. Om man växer i uthållighet. Och med problem under tiden som man väntar på Jesus. Man orkar liksom att hålla ut. Man orkar att vara med. Man orkar att tjäna. Man orkar att dela gemenskapen. Man orkar att vara med i bönumgänget. Man orkar vara med i olika uppgifter som vi har i Guds församling. För vi växer ju i uthållighet. Vi blir mer och mer uthålliga helt enkelt, eftersom vi får nåd att vara med i Guds verk och får en tillväxt på det området. Men vi ska också växa i Guds fruktan. Det är att göra det som är välbehagligt för Gud. Att vara förebild som en kristen, det är väldigt viktigt egentligen för oss. Blir mer och mer gudfruktiga helt enkelt. Och vi brukar säga det, att när man blir gammal så blir människor mer gudfruktiga. Det är ju sant. För vi har ju varit med länge. Det var ju underligt om vi inte blev mer gudfruktiga när vi har nått en hög ålder egentligen. Därför att vi har varit med och växt under tiden. Vi har stått i nåden och vi har utvecklats och fått uppleva det. Att vi växer, och då blir vi så goda föredömen för andra människor och även för våra trossyskon. Men här säger Petrus också att vi ska växa i kärleken. Det är att ha omsorg om varandra. Som delar samma tro naturligtvis. Men också, som Paulus säger, till dem som också står utanför den gemenskapen som vi känner till. Kärleken är till för alla. Och den här växtprocessen, den tar olika lång tid. Det gör det, och det tar lång tid för alla att växa till. Och det måste vi ha liksom med i beräkningen när vi ber med människor till frälsning. De är inte fulländade på en gång, utan det finns fel och det finns brister och allt det där. Men genom att de växer i kärleken och är föremål för kärlek och omtanke, så utvecklas de så som Herren vill att de ska utvecklas. Det finns en modersfamn och en fadersfamn som människor känner att de kommer till när man upplever frälsning. Paulus säger: bli du min son allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus. Det talar alltså om utveckling, att bli starkare, uppleva det. Det står om Jesus att han växte till i ålder och vishet och nåd inför Gud och människor. Även Jesus växte på det här området. Han växte till och människor såg det. Man växer då i nåden genom att umgås med Jesus, genom att vara med och dela gemenskap med församlingen, att dela Guds ordet, att vara med i bönelivet och allt det här som hör församlingslivet till. Det är då man växer och upplever att man får vara med dem och se att Guds verk får en underbar utveckling. Vi växer genom den bibliska församlingsgemenskapen. Det höll fast vid apostlarnas undervisning, brödragemenskapen. Vid brödsbrytelsen och bönerna, det höll fast. Men så växte församlingen. Dag efter dag växte församlingen. Och nya människor lades till. Många blev frälsta. Och det blev tusentals människor som man upplevde. Men de alla höll fast. Och det är det som är så viktigt. Idag verkar det som att det inte finns det här riktigt. Att hålla fast. Man kan vara där och man kan vara där och man kan vara där. Men det är väldigt viktigt med trohet mot Guds verk och mot Guds församling. Att vi står där och vi håller fast. Nåde betyder också att sluta synda. Det är det som är det underbara. Ty Guds nåd har uppenbaras till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är. Den fostrar oss att avsäga. Nåden hjälper oss alltså att försaka det orena och det olämpliga och det syndiga. Och här ser vi resultatet av Guds nåd. Det hjälper oss att säga nej. Guds nåd hjälper oss att säga nej till allt vad synd heter. Om nåden är dyrbar för oss, då ger vi ju akt på oss själva. Absolut är det så. Om jag är rädd om nåden, då ger jag ju akt på mig själv. Så vi undviker synden och inte på något sätt besmittas av det orena och det syndiga. Nåden alltså hjälper oss att visa på sambandet mellan bekännelse och karaktär. Mellan lära och liv, helt enkelt. Det är vårt ansvar att leva gudfruktigt. Jag tror att min klocka går rätt. Och det gör den därför att det finns ett urverk här inne som är rengjort. Och det är smort med den olja det ska ha. Och då går den rätt. Och så ska det vara i ett människoliv också. För det är nämligen visarna som visar om klockan är rätt in i. Det är visarna som säger det. Visarna säger att det är rent inne och det är smort där inne. Och då blir det rätt tid också. Är det så att det är orent där inne i hjärtat och orent i vårt innersta och det saknas smörjelse, då kan klockan stanna eller den kan gå sakta och den kan bli fel, helt enkelt. Då är det ingenting att lita på. Vi ska inte vara sådana kristna, utan vi ska ha urverket, hjärtat. Det ska vara ett med utsidan så människor får förtroende för oss och för Guds verk. Det är det som är så viktigt. Nåd och förlåtelse är ingen ursäkt för att fortsätta och synda. Är det inte. Vad ska vi då säga? Ska vi förbli synden för att nåden ska bli så mycket större? Absolut inte, säger Paulus. Vi som har dött från synden, hur skulle vi ännu kunna leva i den? Vi har dött med Kristus bort ifrån synden, och då kan inte synden härska i våra liv. Lika lite som en död kan fortsätta att leva. För den kan den ju inte göra. Den döde är ju död och den kan alltså inte fortsätta att leva. Och likadant är det med den rättfärdiga pånytt med födda människan. Den kan inte fortsätta att synda och leva det där syndiga livet. Så länge som Kristus genom tron bor i våra hjärtan. Så länge han finns där så kan det inte bli någon synd i våra liv. Det har funnits människor som tyvärr missbrukar Guds nåd och använder nåden som en ursäkt för att fortsätta att synda. Och de tror inte att Herren ser igenom och ser in i det innersta som de har det, och då har de ju väldigt fel. Jag ska stanna inför det nu i eftermiddag där vi ska tala om detta med, som jag ser det, hur viktigt det är att vi inte missbrukar Guds nåd, inte syndar på nåden. Och vi ska också ta upp sådana allvarliga sanningar som att kan man synda så djupt så att man går miste om Guds nåd. Och vi ska tala lite om vad förhärdelse innebär och detta. Och omkring det så kanske vi också har funderingar och tankar. Och jag vill bara säga att det är saker och ting som jag har kommit fram till när jag har varit i stillhet inför Herren. Och vi får pröva det inför varandra. Och vi vill ju att vi ska naturligtvis komma rätt i de svåra frågorna. För de är svåra, de vi ska syssla med i eftermiddag. Jesus, jag tackar dig för din nåd emot mig. Att jag, Herre, har fått stått här idag och talat ditt ord. Men Herre, du vet att jag känner ett sånt ansvar för dyra människors själar som sitter framför mig och som lyssnar till ditt ord. Jag ber, Herre, att du ska vända allt det som har blivit sagt till det goda, Herre. Om jag misslyckas på något sätt så vänd det ändå till det bästa för var och en, Herre. Och vi ber om din stora nåd att den får vila över oss också i fortsättningen under denna gemenskap i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.